Yes, we're back.
Ja, det är vi, äntligen kan man säga. En vecka går dock fort. Och ja, vi har ju ett litet nytt format här. Det hörde vi ju framförallt på inledningsjingeln här.
Exakt, och vad är det vi hör där i bakgrunden någonstans?
Ja, men det är ju det klassiska referatet från NLCS 92, va, när Atlanta Braves puttar ut Pittsburgh Pirates i en dramatisk 7-matchers-serie.
Ja, och går till World Series.
Mäktigt helt enkelt.
Ja, nej men vi kör väl igång, va? Välkomna till vår ibland skruvade värld.
Yes!
Var börjar vi?
Ja, men vi kan väl börja på veckans nyheter lite grann och kanske formkurvor.
Mm. Om vi tittar till power rankings där så är väl mest anmärkningsvärt att St. Louis Cardinals har hoppat från 12:e till 6:e plats.
Ja, de har ju hoppat helt plötsligt upp i ledning i National League Central. Inte så länge dock i och för sig, tror jag, men
nej,
har tagit
så
tätten.
Kan det vara. Ja, men de började ju väldigt dåligt, alltså de vann ju bara 3 av sina 12 första matcher, men sen dess har de faktiskt varit best in baseball, och det är ju mycket på grund av deras starting pitchers, Mike Leake och Lance Lynn. Mm. Och sen har ju även Dexter Fowler, han som är ny från världsmästarna Cubs då, yeah, börjat komma igång nu, så att om det här håller i sig så lär vi ju återkomma till Cardinals.
Definitivt, och sen så är det väl också 2 besvikelser som har börjat komma igång i Toronto och Texas, va?
Mm, precis, de börjar röra lite på sig.
Och sen så rasar ju Mets, problemen bara fortsätter, va? Först var det ju Harvey och sen så har de lite pitcherproblem som vi nog återkommer till här lite senare.
Ja, precis. Men man kan ju också nämna Los Angeles Dodgers, förra veckans 7:a, som är tillbaka på den 4:e plats som de faktiskt var på innan säsongen. Så att ja, de har haft sin dipp, tror jag. De var ju ner och vände på 11:e plats där, men ja, på 4:e plats nu, och där har de faktiskt bytt plats med Chicago Cubs som går åt helt motsatt håll. Ja. De rasar ner nu till den 7:e platsen, och det är deras sämsta placering på väldigt, väldigt länge. De ja, var ju topprankade i princip hela fjolåret och var ju det även inför årets säsong ju.
Precis. Mm.
Ja, om vi tittar på senaste 10 matcherna där, och kan man se någonting där eller?
Ja, det kan man ju faktiskt. Tittar man i American League så är ju Houston Astros hetast. De har ju 9 vinster och 1 förlust på de 10 senaste. Och följaktligen då etta på power rankings efter en bra period. Och sen så är det då Texas som jag nämnde då, som har gått 8-2. Det kalla laget i American League är ju Chicago White Sox.
Just det.
Som är då 2-8, tror jag, de senaste 10.
Ja.
Ja, om man fortsätter på kallt och så i National League East, så är det ju 3 lag återfinner där som har gått sämst. Så att 60% av National League East har gått sämst de senaste 10 matcherna. Det är ju Mets, Phillies och Marlins som alla har gått 2-8 och 2 vinster och 8 förluster.
Just det här har ju faktiskt gjort att Atlanta Braves har seglat upp till en andra plats ju.
Ja, trots att de är ganska bra bit under 500, va?
Ja.
Och hetast i National League är ju Milwaukee då, som har tagit över första platsen. Har 8-2 då på de 10 senaste. Och så Colorado som fortsätter att hålla spänningen vid liv i National League West.
Ja, men kul. Det rör sig bland lagen ju, eller hur?
Mm, det är ju jätteroligt.
Ja. Gladast av alla spelare den här veckan, det kanske i alla fall är rightfielden i Washington Nationals som vi återkommer till nästan i varje avsnitt, Bryce Harper ju.
Ja, han skrattar nog hela vägen till banken, va?
Ja, han blir ju free agent efter nästa säsong, men han kom ju överens med Washington då om ett kontrakt för nästa år, och på så sätt så undviker de det här sista året med Bryce Harper som arbitration eligible player. Och genom ett kontrakt då som nu är värt 21,65 miljoner dollar.
Då snackar jag dollar alltså.
Exakt. Och nej, men det funkar ju som så att när man har spelat i Major League Baseball i 3 år så har man rätt att ta det här lönesamtalet då till en skiljedomstol åren fram tills man blir free agent.
Ja, om man inte kommer överens, alltså arbetsgivare och arbetstagare.
Ja, precis. Så att, men om man inte gör det så får man alltså lämna in sina löneanspråk då, både spelaren och klubben. Och sedan så är det då en skiljedomstol som värderar det här mot liknande spelare och liknande kontrakt och bestämmer då lönen därefter.
Ja, exakt. Och vi berörde väl det förra året, tror jag. Det är väl en viss fördel klubbarna i domarna, alltså, som när domsluten kommer.
Jajamän.
Ja, angående kontraktet där, så jag läste, jag vet inte hur hög sanningshalt det är, att Harper hade efterfrågat ett kontrakt på 10 år och runt 400 miljoner, men det hade organisationen sagt hell no till. Jag vet inte, har du läst något sånt?
Jo, men det kommer ju väl förmodligen bli så när han går ut på den fria marknaden, ja.
Mm.
Exakt, och då tror man ju att det snittårslönen kommer landa någonstans runt 40 miljoner dollar, men inte i nästa år då, utan då blir den på 21,65 miljoner. Och man kan ju, om man pratar om såna här kontrakt under sina arbitration-år så att säga, så är det allra största sen tidigare då, det är Bostons skadade starting pitcher David Price, som kom överens med Detroit Tigers om ett kontrakt värt 19,75 miljoner dollar under sitt sista år då, innan free agency 2015. Och om man jämför med andra position players, så var det tidigare rekordet, det var Prince Fielders 11,5 miljoner dollar från 2011 som var det största kontraktet. Mm. Ja, fram till nu då, nästan 10 miljoner mer dollar då fick Bryce Harper då, efter den här löneförhöjningen som faktiskt var en 8 miljoner dollars boost från årets lön då, som är 13 miljoner.
Ja, det är väl typ ungefär mer än vad du och jag kommer någonsin tjäna tillsammans under vår livstid.
Ja, så är det. Ja, han firade det här i alla fall med att slå sin karriärs femte walk-off homerun mot Philadelphia i lördags, innan bläcket ens hade torkat på det här kontraktet.
Ja, gött. Men så att det här innebär då att han är klubbens ägo fram tills efter säsongen 2018, då blir han en free agent.
Ja, och då får vi som sagt se hur stort det kontraktet blir och om han kommer nudda vid, och vad många tror kommer slå Giancarlo Stantons monsterkontrakt som är på 13 år och 325 miljoner dollar.
Ja, det mesta lutar åt det. Men jag tänkte på en sak, alltså, för visst är det så att de här Class of 2018 eller vad den kallas, det är ju ganska bra spelare som kommer att bli free agents.
Ja, men när man kör då bland annat.
Ja, precis. Riskerar inte Harper att kanske göra en Ian Desmond då, att om man nu skulle tappa den här säsongen och vara lite halvmedioker nästa säsong, att man kanske väljer andra spelare framför honom och att de då får en sämre lönecheck?
Ja, det viktiga är ju att han fortsätter, eller att han verkligen bevisar under 2017, och det har ju börjat bra, men att han även i och för sig spelar lika bra 2018. Så att,
ja, vi får se. Han har ju, fortsätter han som han har inlett säsongen 2017 även över 2018, så lär ju rekord slås, så kan vi ju säga.
Exakt. Ja, om vi fortsätter lite, om vi håller oss kvar i National League East, så är det ju som så att Mets, som du nämnde, har åkt på ytterligare bakslag, och det är ju faktiskt closern Jairus Familia som är förbjuden att kasta i 1,5 månad ungefär efter operation för att fixa en blodpropp i en artär nära högra armhålan, tror jag det var.
Okej. Okay.
Han får inte kasta, som jag sa, på 1,5 månad, men det lär ju dröja nästan, jag tror det, inte i september innan han står på kullen i 9:e inningen på City Field igen i alla fall. Och inte går det bättre för den andra closen från New York. Yankees har ju placerat Aroldis Chapman på 10-day disabled list med en inflammation i axelleden, men han blir ju absolut borta mer än 10 dagar där. Mm. Och även om magnetröntgen inte visade några andra skador, så väntas han bli borta i minst en månad.
Ja, tufft slag för Yankees som har tagit täten i National League, eller American League East.
Jajamän. Och om vi ska hålla oss kvar i National League East lite till, så har vi ju starting pitchen för Nationals Max Scherzer, som kastade en så kallad obefläckad inning i söndags.
Ah, mäktigt.
Immaculate inning. Och det här var ju efter att han hade fått en comeback line drive, alltså ett slag direkt tillbaka på sig själv och rätt på knät i den fjärde inningen i matchen mot Philly, som faktiskt slog honom till marken. Så reste han sig och blev Mad Max och yes, kastade alltså 3 strikeouts på 9 kast då i den femte inningen.
Ja, var det här nummer 2 eller nummer 3 den här säsongen?
Vet faktiskt inte.
Jag får att det...
Men det var coolt också, för han gjorde det mot Top of the Order, Phillies 1-2-3 då, slagmän i batting order, i slagordningen. Och det var second baseman Cesar Hernandez, och så var det centerfielden El Torito, lilla, vad det är, tjuren.
Ja.
Och Double Herrera, och faktiskt en tysk. Han är född i Tyskland när mamman var stationerad i Landstuhl på 90-talet.
Oj då.
Aaron Altair tror jag, och pappa Frank, den faktiskt spelat i Bundesliga, det är du.
Asså, mäktigt.
Mm. Men ja, Max Scherzer och en obefläckad inning alltså i veckan som gick.
Gött, men då kanske vi ska förpassa oss till American League då.
Yes.
Apropå heta pitchers, för att vi har ju Chris Sale, han är ju stekhet, och det kan ju Boston vara rätt tacksamma för, skulle jag säga, för att de är ju lite skakiga, och han är väl, har väl varit det mest stabila i det laget. Och han gjorde i, jag kommer inte ihåg när det var nu, var det i söndags? Som han kastade, för 7:e matchen i rad så kastade han alltså double digit strikeouts, alltså tvåsiffrigt antal strikeouts i sin start.
Häftigt.
Ja, och ja, han har ju, rekordet är ju 8, och det har ju faktiskt tangerat. Det är Pedro Martinez som har det.
Men det är, ja, just det.
Det lyckades ju Chris Sale göra för 2 år sedan när han då spelade för Chicago White Sox. Och Sale möter Oakland i nästa match på fredag, tror jag.
Okej.
Och Oakland ligger ju på 6:e plats i MLB i antal strikeouts, så det är ju bra, 345 stycken.
Och, så du tror att det blir en 8:e gång i ordningen här, eller?
Ja, för att tangera då. Och sen så tror jag att det blir, de hade någon vilodag på måndag, så jag tror att det blir mot Texas nästa start, 24 eller 25 maj. Och Texas delar ju 6:e platsen med Oakland i antal strikeouts. Så att det ser ju bra ut att han kanske kan slå det där rekordet.
Okej, ja, men det får vi hålla lite koll på då.
Men det är ju inte bara defensiven som går bra i Major League just nu. Offensiven är ju galen, kan man säga.
Ja.
Vi är ju verkligen inne i en long ball era nu, för att i söndags så slogs det 52 homeruns.
Ja, oh, jävlar.
Ja, det här var förvisso på 17 matcher då, eftersom det var 2 doubleheaders.
Ja.
Men ändå, och det här var andra gången på 10 år som det slog så många homeruns. Shit. Under en dag. Och ja, det är ju, nu tror jag vi är uppe i det här drömgränsen i antal homeruns per match på 1,2 faktiskt.
Är det så?
Ja, sist jag tittade. Ja. Och det är 18 spelare som redan har double digits i homeruns, och en handfull som är on pace för 50 homeruns då. Att, ja, om man extrapolerar över säsongen då, så kommer de att, i den farten de ligger nu, så kommer de att hamna på 50 homeruns eller över då.
Ja, okej. Okay. Mm.
Och det här har fått igång snacket om performance enhancing drugs. Det är ju tyvärr befläckat av the steroid era, som var för ett 20-tal år sedan och sånt där. Och ja, det här nya CBA, alltså Collective Bargain Agreement, gjorde ingenting för att få bukt med dopningen, utan ja, man har fortfarande 2 chanser att dopa sig innan man liksom får en lifetime ban. Det enda de får offra är pengar, vilket de har massor om. När det i själva verket, tror jag, jag vet inte om du håller med mig, så beror ju de här antal homeruns, att det har ökat så mycket, att man kanske har ändrat lite hitting-filosofi.
Ja, sen har det slängts lite slagträn också ju.
Ja, det har det. Det är allas våran José Bautista som har batflippat lite. Det var, här var ju onsdagens match mellan Toronto och Atlanta på SunTrust Park, som ja, Atlanta leder med 8-3. Det hade varit lite gruff i 7:e inningen, och det här var ju 8:e inningen då, så slår Bautista en one-run homerun. Han slog bara in sig själv alltså.
Ja, just det.
Och gör en, jag tycker det är ganska, en jävligt mäktig batflip faktiskt. Och så slänger han en liten överlägsen blick mot pitchen Eric O'Flaherty, och så började bråket igen lite grann då. Som sagt, mäktig batflip, men töntigt, eller hur?
Ja, i det där läget i matchen tycker jag ju det är... Ja, jag tycker det är mest pinsamt faktiskt.
Ja, precis. Mm. Och ja, den här pitchen av Flaherty, han skämtade ju om att Bautista kanske återhämtat sig från klockan från Rowled Odor, så att han var redo att slåss igen. Så att det här är nog inte sista ordet sagt, tror jag.
Nej, så kan det vara. Ja, men nu ropar jag better up.
Yes!
Det är dags för dig att nu gå upp och svinga eller titta på lite bollar. Är du redo?
Jag är född redo.
Ja, härligt. För vi fortsätter succén som vi kallar Tjena Arena. Och det gäller att lista ut vilken ballpark som jag söker då. First pitch. Den 29 april 2015 så släppte The Shark Jeff Samardzija 2 homeruns på den här arenan. Mm-hmm. Kanske inte så konstigt, han släppte rätt många det året. Men det mest udda var att inte en jävel sprang efter någon av de här bollarna.
Nej, okej. Den hann jag inte ens se, den pitchen, tror jag.
Nej, okej. Den andra striken då. Siffrorna 2-1 och 3-1 har en alldeles speciell betydelse på den här arenan.
Nej.
Nej, du är borta helt enkelt.
Ja, tog borta.
Då kommer den tredje striken. Ett hanging anagram är det faktiskt. Wow. Vi har tittat upp det här. Det är heter inte akronym.
Nej.
Nej, men det här kommer ett hanging anagram. Damn scary look at rape ride. Heter den här arenan om man slänger om bokstäverna lite hit och dit. Damn scary look at rape ride.
Ingen aning. Jag är borta. Jag går ner och sätter mig i dugouten igen. That's all there is to the game, dear. If you cheat, the umpire throws you out. You cheated and you lied, you were never satisfied. You made 3 strikes and now you're out.
Arena jag sökte var Oriole Park at Camden Yards.
Ah, såklart. Men det där anagrammet var ju en mil långt, så det var inte helt lätt att dechiffrera.
Nej, namnet på arenan är också väldigt lång då. Det är den som ligger i Baltimore, såklart. Och ja, om jag bara snabbt ska säga, så var det ju så att de spelade inför tomma läktare den 29 april 2015. Ah. Efter lite riots utanför arenan. Och om jag också ska förklara den andra striken, att siffrorna 2-1, 3-1 är ju då Cal Ripken, hans streak på antal spelade matcher.
Aha.
I rad. Så 2131 matcher spelade han i rad, och under den här kvällen, så när han slog det här rekordet, så hängde ju jättestora siffror då på det här warehouse som är en sån tydlig liksom fondvägg på den här arenan. Så
just det, jag trodde det var count eller någon sån här ställning i en division series eller en
jajamän, det kunde jag ju förstå att du tänkte.
Ja, inte en division series men en championship series.
Yes. Ja, men vi kanske ska ta oss in i veckans huvudämne.
Det tycker jag.
Där tänkte vi faktiskt snacka om en riktigt bra spelare, men ändå något av en doldis, va? Vad tycker du?
Jo, han är inte så jätteframträdande eller får jättestora rubriker, men nu har det börjat skriva om honom ganska mycket.
Ja, Ryan Zimmerman i Washington Nationals.
Första basman.
Jajamän, och han är faktiskt född i Washington, men inte vilket Washington som helst faktiskt, utan Washington, North Carolina.
Jaha, ja.
The original Washington, med sina knappt 10 000 invånare, var det här faktiskt den allra första staden som 1776 döptes efter USAs första president, George Washington.
Ah, och så hamnar han i Washington, cirkeln är sluten.
Han har ju sedan länge flytt då Lill Washington till storebror DC. För det började som så att han draftades i första rundan som det fjärde valet i draften 2005, ja, och började direkt vägen till the majors. Första stoppet var Savannah Sand Gnats, där han inte stannade speciellt länge utan fortsatte sin resa till Harrisburg Senators och fick debutera i Nationals redan första året när truppen utökades från 25 till 40 spelare i september.
Ja, mäktigt. Jag har ju faktiskt varit sett Harrisburg Senators.
Ah, coolt. Mäktigt. Kommer du ihåg vilka de mötte?
Nej, det gör jag faktiskt inte. Det var ju typ match 10 på 8 dagar och sånt där. Men det var sjukt mäktig arena som låg omgärdat av vatten.
Ja, häftigt. Ja, i alla fall, han var en så kallad September call-up. Och det här var ju också alltså första året som den här franchisen spelade i huvudstaden. De hade blivit flyttade dit från Montreal ju. Och de spelade sina matcher på den gamla fotbollarenan RFK Stadium i väntan på sin egna ballpark skulle byggas.
Ja.
Och ja, han gjorde ett riktigt starkt intryck under slutet av 2005. Och framgångarna fortsatte 2006. Och där var han faktiskt på vippen att bli Rookie of the Year. Han blev slagen bara av Hanley Ramirez, som ju idag spelar i Boston Red Sox, men som då spelade för Florida Marlins. Ja, laget som vi idag känner som Miami Marlins ju.
Just det.
Och... men under alla år här så har Ryan Zimmerman varit trogen sitt Washington Nationals.
Det är coolt.
Men han började på tredje bas och det var axelproblem och konkurrens från Anthony Rendon, om du kommer ihåg han, 10 RBI-mannen.
Just det.
Ja, han fick Ryan att flytta på sig från tredje bas till första bas där han spelar idag då. Han är ju kanske inte the face of the franchise. Jag vet inte, det är väl Harper såklart, men också Max Scherzer och Strasburg. Men ja, han är lite av lagets DNA och pappa ändå, skulle man väl kunna säga. En liten rolig historia om Zimmerman är ju ändå att som du vet så är ju många spelare sjukt vidskepliga och försöker hitta sina hits på alla möjliga olika sätt.
Ja, vi hade väl en three strikes or out om det förra året.
Jajamän, ja det stämmer. Bland annat så duschar Zimmerman alltid i samma dusch på Nationals Park. Han tar alltså ingen hot shower utan en hit shower.
Ja, snyggt.
Som enligt honom alltså ska vara orsaken bakom många av hans hits och långa hitting streaks då. Och under just en sån här lång hitting streak så fick han dela med sig av vattnet han duschade i från sin hit shower till andra spelare i laget.
Det var heligt vatten liksom.
Ja, jag älskar såna här historier. Ja. Alltså, det är väldigt, väldigt konstigt hur en, ja, i alla fall normalbegåvad person verkligen tror på att det spelar roll i vilken dusch han står i.
Ja, det är otroligt märkligt.
Ja, nej, det är roligt. Ja, och... för inte så länge sen så slog han den längsta homerunnen på Nationals Park någonsin med 470 feet. Och även om han inte slår så extremt många så har han några betydelsefulla dingers på sin meritlista. Den han är kanske allra mest känd för än så länge är under den allra, allra första matchen på Nationals Park 2008. The home opener alltså, när han vid ställningen 2-2 mot Braves i nionde inningen med två outs dunkar iväg en lång home run rätt ut på centerfield. Ja, det var en häftig premiärföreställning för alla på Nationals Park där. Och ja, det är faktiskt en i en lång rad av många walk-off home runs från Ryan Zimmermans bat. Han kallas faktiskt Mr. Walk-off. Och ja, med sina totalt 10 walk-off home runs så finns det bara 9 spelare i historien som har slagit fler. Och ja, den här listan leds av Jim Thome på 13 walk-off home runs och Babe Ruth är tvåa på 12.
Okej.
Men det som ändå skiljer de här Jim Thome och Babe Ruth mot Zimmerman är att de två tidigare, de har slagit 600-700 homeruns och Zimmerman har bara slagit drygt 200, så att många walk-offs från hans bat.
Ja, procentuellt sett så är det ju verkligen det alltså. Och jag läste, jag vet inte, var det inte emot just efter den här Atlanta-matchen som han fick epitetet Mr. Walk-off?
Jo, det började då, absolut.
Ja, för att det var någon baseballjournalist som döpte honom till det helt enkelt, och sen så har han fortsatt, kanske var tack vare honom.
Ja. Det börjar ju alltid någonstans. Men ja, han har ju också varit lite anklagad för performance enhancing drugs, eller hur?
Ja, visst är det så. Det är väl 1,5 år sedan tror jag så förekom han, eller dök hans namn upp i en Al Jazeera America dokumentär som heter The Dark Side, The Secret World of Sports Doping. Och då var det tillsammans med Philadelphia Phillies första basman Ryan Howard och quarterback-legendaren Peyton Manning och så typ halva Green Bay Packers som då anklagades för att ha tagit dopat sig då. Och då skulle han ha tagit human growth hormones. Men det här ändrades sen efter att Zimmermans advokater hade hotat med stämning till att det var steroidlika delta 2-hormoner.
Okay.
Och källan var då en apotekspraktikant på en anti-aging-klinik. Vad säger man? Anti-åldrande klinik.
Jajamän.
Som de tjuvfilmade då när han namngav ett antal idrottare då. Men Charlie Sly då, som han heter, tog ju tillbaka det samma dag som dokumentären skulle sändas. Och efter det så hotade både Ryan Zimmerman och, eller de stämde, Ryan Zimmerman och Ryan Howard stämde Al Jazeera för förtal.
Men Charlie Sly, det är ett litet sånt här namn som indikerar på att man inte har riktigt rent mjöl i påsen, tycker jag.
Nej, men det är då man är apotekspraktikant som filmas på tjuvfilmas och sen så tar tillbaka det samma dag och det börjar brinna till. Nej, men ja, så att, och just det, lite kort som där med förtal i förtalsrättegångar i USA. Så kan det vara ganska vanskligt, för att den som då försvarar sig i det här fallet, om det skulle vara Al Jazeera, de drar ju upp massa jäkla skit från personen i fråga som stämmer då, dess liv. Roger Clemens är ett exempel på det. Han stämde ju sin förra coach som också anklagade honom för PED, och den här rättegången tog ju 10 år, tror jag. Det uppdagades en massa jäkla klavertramp från sitt, från hans äktenskap. Så att jag vet faktiskt inte om vad som har hänt efter den här stämningen, om det, om de har gjort upp i godo utanför rätten eller om det har liksom runnit ut i sanden.
Okay.
Men MLB gjorde hur som helst en fullständig utredning om de här uppgifterna, och de rentvådde ju Zimmerman, Howard och Manning. Det var en stackars typ bullpen catcher, Taylor Teagarden, som erkände doping på band och fick 80 matcher av MLB. Men som sagt, jag tror han hade 8 matcher i Cubs på sitt samvete. Han var en sån som åkte upp och ner mellan majors och minors. Så att, okay. Det var ju skönt att han klarade sig då. Och ja, vi ska gå till lite nutid då. Det är ju därför vi pratar om Ryan Zimmerman. Det är för att han har startat så fruktansvärt bra. Han blev ju månadens spelare i april, va? Visst var det så?
Det stämmer. Och i National League.
Ja, och han är tillbaka i samma form som han var för 3 år sedan. Eller om han kanske är i sitt livsform, jag vet inte. Och ja, anledningen, om man tittar på vad lagkamrater säger och vad han själv säger, så är det att han för första gången på länge är helt 100% frisk. För han har haft återkommande så här jobbiga skador, inga så här dramatiska, att han har klippt några korsband här och där, utan det, han har liksom aldrig varit 100%. Och 2014 skrev han på ett 6-årskontrakt som jag tror är värt $100 miljoner innan bonusar och grejer, och har väl alltid varit. Ja, när han skrev på det kontraktet så var Washington förväntade sig var väl kanske en kille som skulle ha 270-280 batting average och slå ungefär 20 homeruns per säsong. Men som han har inlett nu så ger han ju Washingtons lineup ytterligare en dimension, och man får lite fler frihetsgrader, och det är kanske därför de går så fruktansvärt bra också. Han leder ju National League då i ett antal offensiva kategorier: RBIs, hits, dubblar, total bases och slugging. Och i National League så ligger han ju i toppen i tre väldigt viktiga kategorier. Där han ligger 3 i batting average, 2 i home run och 1 i RBI.
Ja, inte långt bakom alls ju.
Nej, han är i högsta grad då nosar på första platsen. Och varför nämner jag de här 3 kategorierna? Jo, för att leder man dem när säsongen är slut så vinner man någonting som heter Triple Crown. Och det här har bara inträffat 17 gånger och faktiskt bara 5 gånger efter andra världskriget.
Oj.
Och senast var 2012 då Miguel Cabrera i Detroit vann i American League då. Men det är inte bara offensivt det finns Triple Crown, eller hur?
Nej, man kan ju bli så kallad Triple Crown-vinnare, eller man ska kalla det, i pitchingen också ju.
Ja, och vad är det för kategorier då?
Då räknar man ju antalet wins, antalet strikeouts och att man ska ha den lägsta earned run average då, eran. Men det här är väl lite vanligare. Jag minns det uppåt 40 gånger, tror jag, som det här har hänt. Och senast var det ju Justin Verlander, han som dikterade världen, va, i American League 2011.
Just det.
Och faktiskt samma år, lite intressant, Clayton Kershaw, Guds vänstra arm, gjorde samma sak då och blev då Triple Crown-vinnare i National League.
Ja, det var tufft att vara slagband det året, kan man säga.
Men ja, det är ändå några år sedan här nu, så att ja, kan det kanske hända i år igen, det vore ju häftigt.
Mm, vi får se. Hoppas på Ryan.
Ja, vi hoppas på Ryan. Och i helgen kan man faktiskt se honom mot Atlanta Braves. Och ja, natten mellan fredag och lördag ska han försöka få sina hits när R.A. Dickey kastar butterflies mot honom, sina knuckleballs. Och sen är en härlig matchup på lördag kväll 22.00 när han och resten av National ställs mot the big sexy Bartolo Colon.
Yes!
Så då kan man stifta bekantskap med Ryan Zimmerman om man vill.
Mm.
Hej Felix, du hade fan en fråga till mig.
Ja då, vi kommer fram till mitt favoritsegment här i podden. Introducerad yes. av Niklas Bäckström ju.
Mm.
Det är skön.
Ja.
Ja. Ska jag läsa frågan som har kommit in här?
Yes.
Mm. Hej. Jag har en fråga om hur man hittar till de bästa matcherna och arenorna när man är i USA och ska gå på match. Vad ska man tänka på och vad är bäst att se på? Med vänlig hälsning, Bella.
Yes!
Mm.
Bra fråga. Alltså för det första kan man få säga att det är något av det mäktigaste man kan göra, att gå på baseball i USA, eller hur?
Ja, så är det. Det är faktiskt det absolut mäktigaste man någonsin kommer att göra om man går på en match.
Yes! Ja. Om vi då börjar med matcher då, kanske. Liksom, det finns ju ganska många saker att tänka på, men vilka matcher som är hetast då? Ja, om det inte nu är så att det är några som slåss om divisionssegern eller någon wildcard-plats eller sånt där, så är det ju kanske derbyna inom situationstecken. Vi har ju Boston Red Sox New York Yankees som är ju ganska stekhett, och så Dodgers San Francisco Giants, Chicago Cubs och St. Louis då. Sen så finns det ju även några interleague derbyn då, som är Cleveland Cincinnati, vi pratade om dem förra veckan, Ohio Cup, och så New York Yankees New York Mets, the Subway Series, och sen så Baltimore Washington. Vad heter den nu igen?
Ja, Beltway Series heter den.
Just det.
Där kan jag komma med ett litet tips som jag har varit på både Orioles Park och Nationals Park, att det är ju absolut värt att ta The Beltway upp till Baltimore och gå på en Orioles match snarare än en Nationals match, för just för arenans skull.
Ja, och då kommer vi in på nästa parameter då, och det är ju vilka arenor man ska kanske söka sig efter. Och då har vi ju den äldsta, Fenway Park från 1912. Den är ju klassisk mark. Det har ju spelat otroligt mycket baseball, och det har hänt så otroligt många saker. De har sitt The Green Monster på left field. Sen har vi Wrigley Field, världsmästararenan. Den är från 1914, är 2 år yngre.
Och sen ja, den så är ju, om man bara kan flicka in, den är ju faktiskt ändå nyrenoverad, så att den har ju ganska bra liksom faciliteter och så. Vad jag förstår på Fenway Park så kan det väl bli lite sisådär om man sitter lite illa till bakom pelare och så, men ja, jag har inte varit där så jag ska inte uttala mig, men Wrigley Field i alla fall är ju en gammal arena men nyrenoverad.
Yes. Ja, och köper man biljetterna på nätet, och vilket det förutsätter, så står det oftast alltså något så här restricted view eller något sånt.
Ja.
Och priset är därefter. Men sen så har ju jag egentligen bara alltså arenor som jag själv har besökt. Vi tyckte ju jättemycket om Dodgers Stadium i Chavez Ravine, som var otroligt fin. Sen har vi PNC Park i Pittsburgh, så fantastiskt. Petco Park i San Diego, och så Chase Field som är ju faktiskt den senaste arenan vi besökte.
Du glömmer ju ditt andra hem.
Mitt andra hem?
Anaheim, Angel Stadium.
Ja,
inte
just
den
plats
här eller?
Jo, men det är lite grann sådär kanske om hur man är som person. Vår första intryck, kommer du ihåg, var ju inte jättebra ut. Men sen så fick ju den någon slags, jag vet inte, att man fick någon sån här sympati för att den var så risig.
Ja, jo, det är så.
Men det är klart den är häftig, liksom en omgärdad av en svinstor parkeringsplats och så en svinstor röd hjälm.
Ja.
ja. Men ja, om man ska titta då på vilka typer av platser eller biljetter man ska köpa, så är det precis som i alla andra sporter och idrotter. Ju bättre du ser, desto dyrare är biljetten. Och för mig, och jag tror att du håller med mig där Niklas, så spelar inte så jättestor roll om att du vill sitta jättenära, alltså bakom dugoutsen eller bakom plattan, eller att man ska få foulballs då ute på outfield eller i anknytning till första och tredje bas. För man går ändå runt en hel del. Eller vi gör i varje fall det.
Jo, det gör vi. Alltså, det kanske är lite speciellt eftersom ja, när vi är där så ser vi typ 6-8 matcher eller något sånt. Och,
ja.
Ja, det kanske är, om man bara ska se en match så kanske man mera sitter still. Men du är ju inne på någonting här, att se baseball live i USA är ju mer än själva matchen. Jag tycker inte att man ska sitta, kanske som man sitter och tittar på TV och analyserar och tittar på varje pitch och sådär, utan gå runt, insup atmosfären, ät, drick, eller hur? Det är ju mer den grejen. Och ja, jag vet inte, jag har en liten förkärlek för att sitta på första bas sidan, men ja, det har mera blivit så, tror jag. Jag vet inte, men ja, där tittar jag ofta. Ja, det är schysst.
Det är precis som du säger, alltså gå runt och insupa atmosfären och käka lite grann. För sen är det ofta så på många matcherna så det är inte fullsatt. Och då kan man ju gå runt och säga att du har en plats runt tredje bas, så kan du säkert gå runt och sätta lite högre upp bakom hemplattan eller lite högre upp eller närmare på första bas. Framförallt i slutet på matchen när folk är många som drar i sjunde inningen. Så att,
ja, men bra. Testa runt lite faktiskt. Det är jättebra tips.
Ja, och sen så slutligen så ska man ju definitivt inte underskatta och gå och kolla på lite minor league baseball som vi gjorde sist här i Los Angeles Phoenix. Det är oändligt mycket billigare. Du sitter mycket, mycket närmare. Arenorna är jättesmå och charmiga. Det är lite mer genuint och det är mycket som händer runt omkring, eller hur?
Ja, nej men absolut. Det är ett jättebra tips. För ja, man ser ju inte så där jättestor kvalitetsskillnad på spelet egentligen om man går på en bra minor league match eller en major league match. Liksom. Nej,
verkligen inte.
För blotta ögat är det ganska svårt att se. Så att, ja, den är fantastisk, den atmosfären. Och vi var ju även på college baseball på USC. Det var ju också en häftig upplevelse. Så kolla runt lite där om det finns mindre lag i närheten eller om det finns stora universitet eller någonting sånt. Så att man behöver inte bara titta på de största klubbarna.
Nej.
Tid på året. Vi tycker det är jäkla kul att vara där när det är opening day såklart.
Men det kan ju vara lite lurigt.
Det gäller ju så mycket för alla lag liksom i början av säsongen. Alltså gå på ett lag som har spelat dåligt i september är väl inte så där jätteroligt heller kanske.
Nej, exakt. Men då får man ju passa sig lite grann att inte gå och åka för långt norrut i USA eller, för då kan det ju bli inställda matcher i april eftersom vädret är lite så där ibland.
Så om du åker dit tidigt på året, håll dig lite till de södra staterna faktiskt. Så.
Ja, alltså
eller,
blir det.
Eller till de som har, så att säga, retractable roofs eller spelar inomhus då.
Perfekt.
Ja, men det här tror jag Bella är riktigt nöjd med. Annars får hon väl mejla in igen då. Så
ja.
Får väl ytterligare förklara oss. Men det där tyckte jag var ett helgjutet svar, Olof.
Ja, verkligen. Jag tror det är 110% på det.
Ja. Men det är faktiskt som så att nu ska vi börja runda tre och avsluta det här programmet.
Mot hemplatta.
Jajamän. Jag tänkte bara tipsa lite om, för det får vi väl flagga lite för. Det kommer ju vara internationell baseball på svensk mark i juni här.
Ja.
Det blir Federations Cup Qualifier den 12-17 juni i Skarpnäck, Stockholm. När det är dags för Stockholm Monarchs att ställas mot i tur och ordning spanska St. Bui, tror jag, och London Mets, Kaunas County och polska Deby Osielsko.
Mäktigt. För
att, ja, förhoppningsvis kröna det här då med att spela final lördag den 17 juni.
Det rekommenderas.
Så om ni är i närheten eller har inget för er där den helgen speciellt och kanske 16-17 juni, fredag, lördag, så stick till Skarpnäck i Stockholm och titta på internationell baseball.
Yes.
Ja, Twitter och Instagram finns vi på, det behöver vi väl ändå säga igen. Veckans MLB heter vi där och på Facebook, vad heter vi där då?
Där heter vi Sunday Funday.
Och så har vi en e-postadress.
Ja, hello@sundayfunday.se.
Jajamän, den inboxen är som en liten utväxt på dig, dag som natt.
Har blivit det.
Ja. Och sätt gärna betyg på oss i iTunes. Och om du har bara lite tid över, så surfa in på veckansmlb.se, så finns det en länk där till ett litet frågeformulär som du jättegärna får fylla i. Det är många som redan har gjort det och det tackar vi väldigt mycket för. Och,
verkligen.
Ja, några enkla frågor om hur du vill se nästa veckas MLB och i framtiden.
Så att, precis.
Vi vänder inte kappan efter alla vindar, men vi tar till oss både kritik och lovord.
Jajamän.
Mm. Matcher i helgen då? Har vi något?
Ja, vi har ju faktiskt en fin kvällsmatch där när Milwaukee tar sig an Cubs på Wrigley Field. Den startar 2020 i svensk tid på fredag då.
Ja, men det är lite av ett derby där ju faktiskt.
Ja, och det har ju blivit en väldigt viktig match för Cubs nu, som har halkat efter lite grann. Milwaukee leder väl med 2 matcher tror jag.
Mm.
Och den här serien måste väl kanske Cubs vinna för att haka på.
Mm.
Så att kolla in den. Och sen så har vi ju faktiskt på fredag då, eller natten mot lördag tyvärr svensk tid, 03:35, så har ju då Chris Sale chansen att tangera rekordet på 8 raka double digit strikeout starts när han tar sig an Oakland. Sen har vi ett interligmöte mellan Angels och Mets på City Field som kanske är kul att se. Och sen söndag 19:10 kan vi se vår vän Bronson Arroyo, eller Arroyo, ta sig an Kyle Freeman och heta Colorado. Arroyo fick ju en loss senast när han mötte Chicago och släppte 5 earned runs på 5 innings, så det var väl ingen höjda start.
Nej, just det. Man backar tillbaka lite där till när Angels ska spela på City Field. Det blir intressant att se hur de Angels då använder Albert Pujols, som ju är designated hitter men får inte använda som det nu när de ska mötas på en National League arena. Och ja, de vill ju ha han på banan troligtvis, så att det blir väl första bas då som han har en hel del erfarenhet av. Men
ja, det måste
det kan ju vara kul, en liten detalj att titta på då när Angels åker till City Field i Queens.
Yes.
Men ja, Houston möter väl Cleveland också, va? Det är kanske en kommande slutspelsmatchup.
Ja, om Cleveland kan rycka upp sig lite till så kommer det troligtvis att bli så.
Ja, men du nämnde våran vän Bronson Arroyo. Yes. Vi fortsätter lite på det spåret. Vi hade ju den musiken, en fin låt i förra veckans avsnitt. Men han kan faktiskt spela själv också. Han gästade Pearl Jam när de spelade på Fenway Park i augusti i fjol. Och ja, nog kan han låta som Eddie Vedder allt. Här kommer en cover som han har spelat in med saxofonisten Elan Trotman i en sån här härlig, du vet, YouTube-hemma-video när Bronson sitter i trappen.
Ja, mäktigt.
Den får ni surfa upp. Men här kommer musiken som jag sen som en liten hobby-DJ mixar över till Pearl Jams originallåt.
Snyggt.
Så då låter vi Bronson Arroyo och Pearl Jam med covern Even Flow ta oss in i helgen, va?
Det gör vi. Chipparella på er.
Ciao.
Rest his head on the low, made a concrete again. Oh, feeling, maybe he'll see a little better than a laser. Oh, yeah, now, wish that he sees him again, that familiar. Oh, darling, he can't help when he's happy, but since
dollar when I